enchanté.
Varmt välkomna ska ni vara till Toto 5. Det är tisdag den 18 april och det är så jävla vind i seglen, känner jag. Det är glada miner här i studion när Karl bara studsar in och kvittrar som en fågel.
Ja, men också har gått igenom, de sopar ju gatan, jag sa det till dig. Alltså, jag tänkte så här, men jag går igenom liksom, jag blundar. Men alltså det sprätter i ögonen när jag har sånt. Men nu, alltså jag är glad ändå.
Hur mår kroppen annars? Är du matchform?
Jag är i matchform, absolut. Ja, nej, men fan, jag är pigg. Jag är glad när jag kommer in här. Man tar lite promenad hit, får surra med er.
Jag ska ner till den grekiska övärlden snart. Fan, ja. Det lät ju jävligt gött.
Det blir ju ett trevligt jobb.
Och sen är det kappa bar för dig i helgen, Robin.
Ja, det, där är det ju ingen matchform på kropp eller någonting i alla fall. Men vi ska,
nej, det är det inte.
Vi ska titta fotboll, vi ska prata fotboll. Så vid vad är det, 7:30 lördag kväll slår vi upp portarna. Och då är det ju jag och Petronella på lördag. Och sen ska vi ju härja runt lite överallt i Sverige kommande veckor.
Ja, ja, men fan, exakt. Det är tillsammans med Heineken Alkoholfri som vi gör de här tre eventen. Det är Malmö, Örebro, Göteborg. Det är bara haka på och kolla på sociala medier, våra sociala medier, så hittar ni mer om dem. Hoppas att ni vill komma, det blir trevligt. Det blir lite surr på scen om saker och ting. Jag kan tänka mig att det blir lite Rosengård. Jag kan tänka mig att det blir lite VM. Lite bland. Kanske lite supportersnack också, Robin. För det har ju blåst här i veckan. Nej, det har inte blåst. Men vi pratade med Marcus Tapper förra veckan. Pratade upp lite det som händer i IFK Norrköping just nu. Den kommande säsongen, deras stora bort följer till Linköping och det problematiska då med att vi har svårt att locka publik till våra arenor och hur man kan göra det. Och där går ju några klubbar i bräschen, Hammarby, IFK Norrköping här nu, och så ser vi nerifrån kommer IFK Göteborg, Division 1 nu, till samma Division 1 som Malmö FF. Men det är två klubbar som man ser på ganska kort sikt ändå ta sig hela vägen upp till Damallsvenskan. Så att det händer grejer och det är viktigt att prata om, och förhoppningsvis kan vi också vara med och skapa ett intresse och synliggöra och så vidare. Djurgården har inte gått i bräschen. I alla fall, de hade 376 på sin senaste match. Finns ju, som Hedvig Lindahl skrev också till oss, ett stort intresse såklart och mycket engagemang kring Djurgården generellt och såklart också dam. Men syns inte riktigt på läktarna. Jag har ju en svärfar. Jag har en svärfar. Lät som
hur tänker du stycken? Nu din jävel? Hur kommer du fram med podden?
Barn har jag lite där och här och var. Ja. Men bara en svärfar som jag umgås med. Han är djurgårdare och säsongskortsinnehavare sedan långt tillbaka i Djurgården och älskar att gå på Stockholms stadion. Så han går en hel del på dam och vi ska faktiskt gå och kolla på en match tillsammans. För att så här, när Djurgården flyttade så fanns det en USP i bara att dam spelade på Stockholms stadion. Det finns mycket nostalgi, men inte bara nostalgi utan här och nu också en härlig arena.
Alltså den är så härlig, det är ju nice att bara sitta. Alltså, man älskar den arenan.
Du har ett stenkast från Stureplan och allt det där, så man kan ha en ganska trevlig dag. Men 376 är ingen imponerande siffra i alla fall.
Nej, vad är det högsta vi har haft, vet någon det, senaste åren?
Alltså publikrekordet är ju Bayern AIK, va? 18 732 skulle jag säga. Men någonstans
där. Ja, men jävla kring fett ju.
Ja, det var otroligt. Jag var på den matchen. Okay. Där var det uppslutning och det var körning. Mm. Sen kommer det rekordet kommer sannolikt slås framöver också. Vi får ju se vad som händer med den här cupfinalen. Det är bekräftat att den ska spelas på kanalplan. Bayern vill flytta den till Tele2, men det fanns problem med sånt också. Alltså en sak, vi pratade med Tappen om det förra veckan, är ju också det här med att matcher läggs samtidigt som herr och sådär.
Ja, det är ju jävligt dumt.
Ja, men om man tar Uppsala till exempel så är ju det deras hemmamatch. Och det är Uppsalas hemmamatch, Norrköping borta.
Ja,
alltså
när
de tar emot Norrköping. De har ju ganska mycket att säga till om där också när matchen ska spelas, och de kanske inte vill flytta den.
Nej, såklart.
Och sen så har de att förhålla sig till Sirius, även om det inte är samma klubb. Mm. Så jag pratade nämligen med en kompis som jobbar högt upp och med de här frågorna delvis också. Att så här, ja, jag förstår vad ni menar, vad ni är inne på. Men samtidigt så är det så mycket att förhålla sig till för att få ihop det här jävla spelschemat. Och det är inte alltid det blir rätt, det är inte det. Men som sagt, om man tar då Uppsala, ja, det kanske var svårt att flytta. Kanske var svårt att få till att Norrköping ville spela en annan dag. Men sen landar det ju på Uppsala också när de vill spela matchen. Ja. Det är de som är hemmalag.
Men till exempel det här med Tele 2, där kan man ju säga dels att det vore typ sämre för att man vill ju ha en inramning. Mm. Och då är det liksom mycket större och sånt. Men samtidigt så här, det är också en känsla att vara på en sån stor arena. Man kan liksom gå dit, köpa lite öl. Alltså det, det blir lite happening runt det.
Kan man göra på kanalplan också?
Kan man det?
Ja, ja, för fan.
Stark öl? Nej. Nej, det kan man inte på Tele 2 heller.
Ja, och VIP-lounge tror jag. Alltså om det går...
Sånt där är ju viktigt ändå liksom. Ja, vad fan.
Ja. Var du på norra i helgen eller?
Nej, jag körde ju då östra.
Ah, okay.
Ja, okej. Jag har fan blivit för gammal för norra, kan man säga så. Alltså ja, på alla borta matcher så åker jag ju på... Alltså då står man ju i klacken.
Ja, så är det.
Men annars gillar man ju att sitta liksom där uppe. Och det
får
finns
åka på till Westlands,
och...
vi hade riktigt bra hem.
Ja, värst var ni sugna på att prata här fotboll just denna vecka.
Sorry, sorry, sorry. Jag bara kolla med Kalle, kolla status där. Men jag skulle komma någonstans med allt det här. Jo, men med kanalplan som du sa, alltså det blir en inramning där.
Ja.
Jag vet inte om ni såg bilderna, men det som händer runt om, alltså när kanalplan fylls, de säljer ju biljetter som är typ slänten.
Mm.
Så folk sätter sig där när det är sol. Ja. Och det blir alltså, jävla mysig.
Men
sånt
där vill man ju fan
alltså,
slänga ut bilder på, för det där tror jag också kan locka lite. Fan, det ser ju trevligt ut liksom.
Ja, men folk har med sig picknickfilten typ och sitter. Men, ja.
Men vad säger du då, när ni är på liksom dammatcher? Alltså ja. Hur är känslorna? För jag upplever ju de dammatcherna jag har gått på, helt ärligt, att det är lite för mycket kafferepkänsla. Det är därför jag har uppskattat att vara på R-fotbollen ofta, ja. För att det är liksom, man blir så jävla arg. Och jag älskar när spelarna blir sura och det är, fan, tränare blir utvisade.
Jag tror definitivt att det är kaffemassarin, inte bara i pausen, på många dammatcher.
Det kanske inte är något fel i för sig, men jag tycker ändå, vad fan.
Ja, men lite sång och lite känslor vill man ju såklart ha, självklart. Ja. Men tar du då, nu har inte jag varit på Kristianstad, så jag vet inte, men jag bara gissar, IFK Kalmar. Eller. Där kan jag tänka på att det är mycket så, men går du på kanalplan, då är det ju, har du jäglat? Käfta bara! Alltså det är den typen av rop och det är en trumma som går hela tiden.
Jag skulle vilja ta en allsvensk turné i Damallsvenskan och analysera och se mig omkring. Hade det varit kul?
Ta en turné. Vi kan ju gå lite. Vi kan ju börja med Stockholmsklubbarna.
Ja,
och sen så känner vi lite lätt på IFK Norrköping. Och så kan vi känna lite lätt på studenternas uppe i Uppsala.
Ja.
Alltså där har vi kan börja där i närområdet.
Precis.
Så att säga.
Det tycker jag verkligen.
Ja. Vad har vi i helgen, Robin?
Vad vi har i helgen? Jag har inte ens blickat framåt det. Jag är så inne i Champions League-avgörandet lördag och söndag och allt det
vi ska plocka
ner på Kappa Bar. Så allsvenskan kommer få vila för min del till helgen faktiskt.
Peking-Djurgården, bara en sån sak. Djurgården öppnar stark. Vi har Rosengård-Vittsjö, Häcken-Kalmar, BP-Piteå.
Peking-Djurgården är ju faktiskt en riktig hatmatch nu efter att Hedvig och Tapper ligger i stor fade på sociala medier också.
Det blir kul.
Du har ju. Och så Linköping-Bayern också. Där har vi någonting.
Ja, det finns lite att ta i här.
Toppmatch i den här allsvenskan. Sett till tabellen där Linköping ligger tvåa just nu. Tillsammans med IFK Norrköping på 7 poäng. Hammarby topp! Ska vi ta det rakt upp och ner sådär? 10-1 i målskillnad. Ytterligare en stor seger. Visserligen enkel start då. Vittsjö är väl inte enkla på det sättet. Men annars en tämligen... lite lättare spelschema för Hammarby inledningsvis här, eller hur?
Nej, men det jag tycker att de gör egentligen i de två första matcherna som du säger, så där är det ju snarare att de visar sin tyngd och att där finns någon lärdom från fjolåret kring att man inte kan slarva bort onödiga poäng utan man behöver göra jobbet. Det kommer inte alltid liksom vara så här klacksparksbajen, utan ibland måste du också bara ut där, göra det, lösa de 3 poängen. Och det är väl 2-0 vinster de två första utan att det sprakar kring det. Sen som du säger sig nu i helgen. Så får man ju samtidigt då islossning. Visst, det är ett Växjö som ibland kanske kan vara lite naivt i sitt sätt. De vill ju så att säga spela fotboll, och när du möter ett då så pass mycket bättre Hammarby så kanske du blottas lite för det. Sen är det dessutom ett par eller två hörnor som i stort sett går direkt i mål, så du får ju en del gratis också. Men sen är det lite, det är lite cirkusnummer från Maika Hamano, och vi har en Winberg som dunkar in den från typ halva plan, och det är lite ett Bayern som lever ut ändå, och då har de dessutom möjlighet att ha spelare som Vilde Hasund på bänken. Det är lite olika spelare som noteras för målen. Det är ett Bajen det sprakar om, jag tycker, just det här att det då man kan vinna på olika sätt. Det visar att det är ett mognare Bajen den här säsongen än vad vi kanske hade för. De var kanske inte helt redo, men jag tycker man ser nu liksom med ett mittfält. De har fått in Julia Roddar, det är ännu mer erfarenhet. John Andersson är med redan från start den här säsongen. Kuni Cross blir bara bättre och bättre. Vi har pratat om Hamano och hennes spetsegenskaper som finns där. Det är ett Hammarby som ser riktigt, riktigt bra ut.
Det var fan en bra analys. De kan vinna på olika sätt. För de är väldigt brett lag, men de känns så jävla tajta ändå i allt de gör.
Ja, men det tycker jag är kanske liksom det bästa laget har gjort på försäsongen. Att se till att ha olika typer av spelare så att det finns alternativ. Och där är ju värvningen av Sara Forne, som inte spelar den här matchen från start, men som startade premiären, ett jättebra exempel. För där får man in en stor, tung, stark anfallare. Och låt säga då att Hammarby har 1-1 och går för segern och de ska forcera sista 20 minuterna. Då har man en spelare som en referenspunkt som man kan sätta in. Och liksom, riktigt den bredden och det djupet i truppen hade man inte förra året. Plus spets då, som du säger Robin, med Mike Amano in och alltså bara det faktum som du nämner i förbifarten att Hasund sitter på bänken. Det är liksom en startspelare i stort sett alla lag i damallsvenskan. Det säger någonting om konkurrensen också. Nu fick Emma Westin chansen till höger i den här matchen till exempel. Så att det blir ju angenäma problem lite grann för Pablo också att hantera under säsongen. Han har en truppsituation där man liksom hanterar kanske lite besvikna stora spelare plötsligt.
Precis, definitivt.
Med Hasan och unga spelare som Mila Holmberg som inte kom in i den här matchen. Det blir en situation för honom att hantera i veckan också med besvikelse efter att ha fått spela de två första. Så att det kräver ju en del av ledarskapet, tänker jag också.
Jag har tänkt på det senaste nu. Dels med det är ju sån jävla press på dem. Och typ nu Rosengård, antar jag att vi går in på, som har kickat sin tränare. Alltså vilken jävla press. För att allsvenskan har ju inte hållit på länge. Men när det blir liksom en rättfärsbacke neråt så blir man sparkad. Alltså du har ju inte så jävla många... Du har inte så lång tid på dig att det ska gå dåligt innan det smäller.
Nej.
Och den pressen att sitta med, oj, oj, oj. För att hon kom ju in 2021 och har liksom varit jätteduktig och skitbra. Och nu har det hänt något. Och jag har också kollat så att det är inte som att de har gjort om hela sitt lag. Nej. Eller Rosengård. Alltså bara press. Alltså jag hade haft krypkroppen varje natt om jag var tränare.
Ja, nej men och ni som inte har koll på det, så hade de ju Piteå hemma. Och jag menar så här, Piteå borta, tuff borta match. Jag köper ett kryss i sån match. Men det var missräkning. Det har varit 1-1. Sen så förlorar man klart mot Linköping som på förhand är en titelkonkurrent. 4-1 borta, så rejäl torsk. Och sen så då förlust mot Djurgården som någonstans är en bortamatch mot Djurgården väl någonstans i Vittsjö, Piteå-klassen. Sådär. Det är en tuff bortamatch. Men att följa upp då den svaga inledningen med det, stå på en poäng nere i botten efter tre matcher. Det är 8 poäng redan upp då till Hammarby. Och många poäng som ska tas igen. Ingenting är omöjligt och sådär. Men börjar lukta lite kört för Rosengård efter tre matcher.
Det som är, jag vet inte om vi ska kalla det unikt. Men här, med tanke på att EL och VM ligger ganska sent i sommar. Så slutet av juli, augusti. Så spelar man ju en väldigt lång vårsäsong. Jag tror det är 17 omgångar som spelas fram till uppehållet. Där du kanske annars... Ja, normalt det kanske är 10, 12, 3, alltså då kan du omgruppera under sommaren och så kanske du kan komma väldigt starkt under hösten, det kan lösa ganska mycket under hösten. Nu måste, och det är ju det som är Hammarbys stora vinst, det som verkligen är Rosengårds stora förlust, det är att den här starten och vad du presterar nu redan här de kommande veckorna kommer ett intensivt spelschema också. Det kommer att avgöra så extremt mycket av den här säsongen, så jag tror det är därför dels att Rosengård tvingas till det här ganska snabba beslutet. Jag tror inte man hade gjort det om man hade känt att vårsäsongen var så att säga kortare, men det är ganska långt, det är mycket matcher som ska spelas. Men det är också det jag tycker visar på, och jag tror också att det kommer göra Pablos arbete lite lättare i Hammarby, för han kommer tvingas till att, alltså att ha den här truppreden och kunna rotera kommer att göra dem riktigt jävla slagkraftiga under vårsäsongen och fram till mästerskapet.
Det som du säger, det är 17 omgångar fram till den 7 juli, så att det är extremt intensivt här nu framåt. Och det gäller ju att inte tappa så mycket mark. Jag vet att man jublade i Hammarby led när man såg spelschemat. Just för problemet förra året var ju att man gjorde en stark höst. Och man tog igen mycket, man höll på när man vann mot Rosengård och gjorde bra matcher mot Linköping. Och så. Då höll man ju på att äta i kapp lite tappad mark då från våren, men man orkade inte riktigt hela vägen in. Alltså får man en flygande start, eller får man den? Nu har man ju fått det. Men låt säga att man skulle vinna mot Linköping i helgen på bortaplan. Jag menar, ja, då är det så mycket självförtroende i truppen också.
Det ligger psykologiskt också. Alltså ja. Rosengård är ju, ja, fy fas.
Då gäller det nu också, när man ska åka på, gäller ju Linköping också. Alltså den här matchen mot Hammarby, eftersom de har två poäng upp. Säg inte att ett kryss, att Linköping skulle vara nöjda med ett kryss hemma mot Hammarby. Men det är inget jättedåligt resultat för Linköping trots allt ändå, om man behåller avståndet. Så att inte Hammarby flyger iväg ytterligare. För ja, som sagt, vinner man den, då skulle man kunna gå 5 poäng ner till Linköping, som är den närmsta konkurrenten just nu. Och som jag ser, utmanare. Ska vi liksom räkna bort då lite Rosengård nu?
Ja.
Självklart slarvigt. Och de kan ta tillbaka det, men jag tror att folk förstår vad jag menar.
Ja.
Då, IFK Norrköping kommer inte slå som SM-guld. Alltså, även om de är där uppe just nu.
Mm.
Ja, då är det kanske 5 poäng ner till den närmsta konkurrenten. Du har Kristianstad såklart också då.
Fina Kristianstad.
Ja, exakt.
Ja, ditt
lag.
Nu också.
Så står på 6 poäng med en torsk i inledningen. Det blir väl då kanske Häcken som blir en stark, att det blir Hammarby Häcken som går en kamp om SM-guldet.
Ja.
Ja, nej, vi får se. Men jag tycker
alltså, nu dras det stora växlar på 3 omgångar i inledningen, ja. Och Hammarby har haft en lätt start.
Men allt kan ju hända, alltså, det vet man ju. Ja. Det kan ju bli hipp eller allan.
Men Häcken gör det bra igår, Robin.
Ja, men jag tycker att vi ska komma dit. Jag vill bara att vi stannar lite kring sparkningen där av René, ja, Schlegers också. För precis också som Carl är inne på, alltså det är ju ett Rosengård som har nästan samma lag som förra säsongen, och det kan man ju då argumentera för, är det positivt eller negativt? Och jag tycker ju vi ser tendenser snarare i att det här är ett Rosengård-lag som Therese Sjögran som sportchef har kört hela vägen in i väggen, och där är ju ingen energi kvar i tanken. Och ska vi dra ytterligare en herrfotbollsreferens, så har ju jag sett exakt samma sak i mitt supporterskap till Liverpool, där tränare, sportchef, sportslig ledning har haft övertro till samma spelare. De blir lite äldre, hur länge orkar de? Och sen är tanken tom helt plötsligt, och det kan man väl tycka att en sportchef ska se tidigare. Det ska göras förändringar. Man vinner 2021, man vinner 2022. Men vi har också pratat om att många vinster har kommit på ett 1-0-mål på grund av att man har visat tyngd. Alltså det var länge sedan vi såg att det sprakade om Rosengård. Och nu tycker jag vi ser att att det på många håll, nu har vi dessutom en Caroline Seger som ser ut att missa hela vårsäsongen igen eftersom hon drog på sig den här skadan under landslagssamlingen. Det är för många spelare som inte har energin i det där laget, och då, nu vet inte jag om det är Sjögrans beslut, om det är styrelsebeslut, om pengarna inte räcker till, eller om det är René Schlegers som menar som tränare att hon har haft bästa tänkbara lag och att det här borde kunna vara görbart ändå, men som sagt, med det här fönstret bakom sig, alltså, vad har vi? Det är Emma Jansson in typ, alltså det har inte hänt mycket, och Emma Jansson har inte fått jättemycket speltid heller, så jag vet inte hur mycket Schlegers verkligen liksom har sett henne som någon som skulle gå in och göra enorm skillnad i det här laget. Så det känns som ett Rosengård som, det är fler än Schlegers i alla fall som måste se sig själv i spegeln lite kring vad man gav det för förutsättningar inför säsongen.
Men hur ser du Rosengård ta hand om det här framåt då? Vad tror du att det kommer ge för effekter att byta tränare nu efter 3 omgångar?
Ja, men nu får vi ju se. Alltså den första kommunikationen i alla fall när vi sitter här tisdag morgon är ju att det är Joel Kjetselberg, assisterande, som tar över. Och samtidigt såvida han inte står och uppfinner hjul vid sidan av planen, så har vi ju sett i flera andra lag, både på herr och dam, när det är assisterande som ändå har varit inne i verksamheten som går in. Det är inte alltid du får någon enorm, för ofta vill man ju snarare kanske ha den här nya rösten, skaka liv i saker och ting. Sen finns det ju en grundkvalitet i det här Rosengård som absolut gör att de från ingenstans kan börja vinna överlag. Men det är nog ett Rosengård som när de blickar mot sommaren och framåt snarare behöver bygga om lite. För det är många spelare som är på gränsen till för gamla. Och när vi sitter och pratar om många andra lag som vi nämner Bayern, vi ser ett Linköping som släpper fram ganska mycket ungdomlig entusiasm i offensiven. Vi har ett Häcken som vi kan komma till som verkligen gör det. Så har ju Rosengård varit det här gamla tunga mästarlaget som har byggt det på allt rutin de har haft. Men det är nog dags för Rosengård att skaka liv i det här lite.
Ja, och jag menar, vi har återkommit till det, och det är inte konstigt att vi återkommer till det heller. Men det faktum att Malmö kommer nerifrån. Och ja, alltså de resurserna de kommer komma upp till damallsvenskan med, de är ju såklart otroliga, och de kan ju lägga hur mycket pengar de vill egentligen i damfotboll mått mätt när de kommer upp, utan det är liksom det är de själva som sätter sina begränsningar lite grann på vad de ska värva in och vad de kan ta, men vad jag hör och det ryktet så går det, och sett till också vad de har gjort så här långt med mer eller mindre heltidsanställda spelare i några stycken i division 1, så kommer inte den satsningen avstanna när de väl är uppe i damallsvenskan, utan de vill väl göra ett avtryck direkt, plus då den stora satsningen på flickfotbollen och akademin som de har.
Ja. Så att 7-1 mot Örgryte i hemmapremiären i helgen också, så tryckt dit båda Göteborgslagen. Först IFK Göteborg borta i premiären och sen.
Ja, hur gick det? Hur slutade matchen mot IFK Göteborg?
3-1 seger på bortaplan och så nu 7-1 seger hemma mot Örgryte. Ja, det ser ju ut som det har gjort tidigare för Malmö. Mm.
ÖIS trummar på ändå där i division 1.
Gör de det?
Toto 5 är mycket glada att fortsätta samarbetet tillsammans med Heineken 00. Vi pratar mycket om jämställdhet. Både de och vi brinner för jämställdhet i fotbollen och kring fotbollen. En sak som jag har tänkt på, nu har jag rört mig väldigt mycket i damfotbollen de senaste 2 åren. Det kan vara liksom lite skillnad på läktarkulturen om du går på en dammatch och om du går på en herrmatch. Har du också tänkt på det?
Nej, men nu, det första jag tänkte var ju bara publiksiffrorna, men du menar kulturen, alltså då menar du hur
egentligen
man är.
Totalt sett, alltså både publiksiffror men även lite kulturen som liksom råder kring.
Ja.
Nu har ju Hammarby verkligen fått igång liksom ultrasupporter och sjunger genom hela matcherna.
Ja, det är riktigt kul att se.
Exakt.
Men det känns ändå renare. De sjunger och håller igång, men det är väldigt mycket liksom. Det är lite renare om du förstår vad jag menar.
Det är lite renare. Jag var på en match förra året när de liksom gick hårt på domaren. Och då pratade jag med en av ledarna i Hammarby-svängen därefter. Och han sa att det var första gången som de hade gjort det i ett damsammanhang. Men det kändes jämställt, förstår du vad jag menar?
Ja,
vi hade gjort det på här och vi kände så. Vi ville uttrycka de känslorna mot domaren och då gjorde vi det.
Ja, och det låter bara fantastiskt, för det är det man vill ha. Man vill ju ha samma känslor och liksom det där trycket.
Exakt.
Men det kommer på dem, så är också helt säker på det. Ja, det börjar successivt. Liksom,
vår gode vän Marcus Tapper påstår att de ska vara 5 000, men de tar in 8 000 i Linköping. De ska vara 5 000 Norrköpingssupportrar. Så att en fullsatt arena i Linköping. Det börjar komma nerifrån med storklubbarna som kommer upp. Så att vi verkar i alla fall för jämställdhet, oavsett om det gäller på plan eller utanför plan. Och vi säger cheers to all fans. Stort tack till Heineken 00 som är med och möjliggör Toto 5. Annars då från allsvenskan, resultat som sticker ut. Alltså, hur mycket allvar ska vi ta Djurgården på som vinner hemma vid Rosengård? Eller möter de bara ett dåligt Rosengård?
Alltså mycket dåligt Rosengård, för Rosengård var ju inte jättebra. Jag tycker att de ser ut att bara inte. Men de är ju någon trans typ när de spelar. Mm. Och ja, man får ju se nu om de kan göra om och göra rätt. Men det är inget som bara löser sig på en dag kanske. Beroende på hur liksom illa det är. Det känns lite som att tränaren där i Rosengården, alltså, det har ju varit väldigt bra förut, och då kanske, jag vet inte om man tänker sig, men det här går så bra, vi behöver inte ändra på så mycket. Och sen så bara kommer det till en punkt där.
Ja, men det är ju det som ofta är problemet, det är den här liksom hårfina balansen kring hur man ska, alltså lojaliteten till spelare. Det är klart att dina spelare som har presterat, du har något sparkapital för allt du tror de kan uträtta och de har uträttat för dig för, men den, alltså, ja, fingertoppskänslan sitter ju i att veta när det ändå är dags att börja byta ut dem. Och det kan vara i alla fall så att Rosengård, sen har de pratat själv mycket om att planeringen på grund av Champions League-spelet långt in på vintern gör att de ligger efter i träning. Säsongen är liksom 3 veckor fel jämfört med hur den brukar ligga för deras del. Och så de kanske vaknar nu, men jag tycker tendenserna är tydliga att det är ett ganska segt Rosengård.
Ja, det ser så ut, men det kan vända. Vi får se. Vi får följa med och kolla.
Jag är helt övertygad om att Rosengård inte kommer att liksom ligga i botten den här säsongen.
De bara alltså,
åker ut. Kommer inte fortsätta. Utan det är klart att de kommer tillbaka. Jag menar, man ser ju klass i den här matchen också. Alltså Olivia Skog som gör mål. Och, Emilia Larsson, Emma Jansson som har kommit in, okej, det kanske inte är den yttersta spetsen i damallsvenskan, men det breddar ändå truppen. En sak som skaver lite, och det är ju hur mycket Caroline Seger har gjort, alltså hennes impact på det laget över tid, och det faktum att man saknar henne och har saknat henne mycket, hur stora konsekvenser det kommer få, och hur tänker man inför sommaren då? Och vilka typer av spelare man skulle kunna ta in. Hon känns ju också som en spelare som är lite oersättlig också. Det går inte bara hitta en Caroline Seger.
Nej. Och då får du tänka, det var ett Rosengård som förra sommaren släppte Jelena Cankovic till Chelsea. Alltså det är ju två fotbollsspelare och kreatörer på ett mittfält, även om Seger kanske är lite mer sittande i den rollen, men det är ändå passningsspelare av yppersta världsklass som kan dels dominera ett mittfält och diktera ett speltempo. Där saknas det jättemycket i det här Rosengårdslaget, och på samma sätt som svenska landslaget kämpar med att hitta en tillräckligt bra ersättare för Seger, så är det klart att hoppet ner i Rosengårds hierarkin där till en mittfältsersättare, det är ju jättestort, och det kommer att vara en nöt för dem att knäcka, men det är ju dags att hitta lösningen.
Vi kommer inte bara lämna damallsvenskan och prata kring det utan att nämna Kristianstad, som har en viss spelare som ser ut att ha inlett den här säsongen på bästa sätt.
Nej, men precis. Evelyn Viens igen nu. Hon, förra säsongen gör hon ju 21 mål, 10 assist på 26 matcher. Vi pratade för så att hon är väl en av de här spelarna som är på gränsen till att egentligen vara för bra för damallsvenskan.
Bara 26 också.
Bara att njuta. Så länge vi har henne kvar. Men 4 plus 2 nu på 3 matcher efter hattrick senast här. Och det är ju ett par liksom klassiska så här anfallsmål. Hon kan göra mål på alla sätt och vis. Men där är ju ett inspel, 4-0-mål, ett inspel från höger som hon snyggt möter, klackar in. Och hon är en nivå över alla andra. Och sitter Carlo och funderar på att klicka hem Kristianstad, tror jag. Så är det väl bara att sätta Viens på ryggen, känns det som, ja. I alla fall.
Gillar uttalet där, Kalle också. Jag tror han sa Kalle först.
Karle.
Härligt då, vi stänger ner allsvenska lite om det inte är något annat som ni vill ta upp från det som har hänt.
Vår gumma Mykato mål igen från Norrköping, även om det bara blev 2-2. Men vi noterar och vi följer henne.
Fortsätter att leverera, 2-2 blev det precis som du säger, mot Uppsala på Studenternas. En trots allt bra prestation kan jag tänka mig för Norrköping. Alltså, de har två segrar, får ett kryss. De ligger ju under den här matchen, kommer tillbaka och kvitterar med 10 minuter kvar ordinarie tid. Så att det är ändå, jag kan tänka mig att de åker hem till Peking och är ganska nöjda.
Nöjda. Tror du det? Jo, mycket nöjda.
Mm. Internationell fotboll då, det har ju spelats en del. Var FA-cupen i England i helgen, Robin? Hur går
exakt.
Det?
Framme i semifinalspelet, och det var ju United först mot Brighton i lördags. Då hade vi ju dubbelt svenskt på planen för Brighton, både Cigiotti, Olme och Kullberg från start, men de kunde inte rå på detta med Manchester United som väl ändå, lite som vi har varit inne på, ett Roma som har gjort det exceptionellt bra i Italien, rubbar lite maktbalans, och United, om man pratar inför säsongen, så det var ju ändå Chelsea och Arsenal som skulle göra upp om det, men United är ju fortsatt med i ligatoppen och nu är det också framme i FA-cupfinal, vann den här semin med 3-2 och kommer att få möta Chelsea som sen under söndagen vann med 1-0 bort mot Aston Villa. Sam Kerr, såklart målskytt, Cesira Musovic och Magda Eriksson Eriksson från start i Chelsea-laget, lite roterat i Chelsea som har ju Champions League nu till helgen. Lördag började de ju hemma mot Barcelona, men FA-cupfinal United mot Chelsea, och där, på tal om publikmatcher, så kan vi nog få ett kanske mer eller mindre utsålt Wembley lite senare i vår. Det är ju England som ändå går i bräschen tillsammans med Barcelona kanske på de riktigt jävla utsålda husen.
Hur stor är FA-cupen annars i England? Om man sätter det liksom lite perspektiv.
Ja, men alltså, alla anglofiler vet ju att FA-cupen och alla i England och med ett fotbollsintresse gärna titulerar ju den som alltså The Cup. Alltså det är ju alla moders fotbollsturnering, och The Magic of the Cup vill man ju såklart etablera både på, så som man har gjort på här, även på damsidan, och det är ju klart att det kanske finns mer jobb att göra i omgångarna som leder fram till final, men där är ju någonting speciellt med att England har Wembley som den här, alltså, samlingsplatsen för alla sina stora finaler eller stora matcher, oavsett om det är. Vi hade en finalissima på damsidan med de europeiska mästarna mot sydamerikanska mästarna i England, Brasilien här för någon vecka sedan. Alltså direkt det ska spelas fotboll på Wembley, och direkt då, alltså, FA och det engelska förbundet använder sig av Wembley, så är det ju lite markering till folket att nu är det stort, och det spelar ingen roll om det är. De har ju sitt kval även i, alltså, från League 2 till League 1 på här sidan. Det spelas på, alltså, direkt man vill göra något stort av det, så lägger du det på Wembley, och då är det signalen ut till folket, det här betyder något, så kom dit. Och direkt de då lägger cupfinaler, avgörande matcher, även på damsidan, där, det såg vi under mästerskapet, alltså EM-turneringen till exempel, då fylls det. Och vi kommer nog se enorm publiktillströmning även den här gången. Så det, där har ju England en USP lite i hur de använder Wembley, och fortsätter ju också gå i bräschen med att, alltså, det allmänna publiktrycket på matcherna.
Bara lite kort om Premier League då. Det är ju matcher såklart i helgen, men det är jävligt tajt upp i toppen med Chelsea-Arsenal, en match mindre spelad. United på 41 som är i topp då. Och sen Chelsea-Arsenal på 40 respektive 38. Och sen City precis där bakom också på 38, men en match mer spelad än Chelsea-Arsenal. Det blir en jävligt spännande avslutning.
Ja, och kom igen nu, Arsenal.
Ja, men visst har du varit ner och kollat på dem också, ja, på plats?
Absolut.
Hur var den upplevelsen?
Nej, men den är ju underbar, för Emirates Stadium är ju också en fantastisk arena. Mm. Sen var det ju, alltså,
kanske Massarin.
Exakt, nej, men lite så faktiskt.
Fantastisk,
men
sen hade vi också att, alltså,
men det var ju bara liksom publik på västra sidan, vad man ska säga. Ja. Så att det kändes ju som att man satt där helt själv, för att man såg ingen publik runt om. Så det var ju lite speciellt, men det var ju ändå typ, vad var vi? Det var ändå 4000 pers där kanske. Ja. Så det var ju ändå någonting. Men det var ju skitkul, och det bästa ändå när det är lite publik, man hör ju spelarna. Det är jävligt kul. Ja. Man hör när de liksom skriker, ja, och säger. Och
grejen att man märker fan, och pratar rätt mycket där ute på, ja, planen trots allt.
Ja, men precis. Så det är faktiskt lite positivt, att det var jävligt kul att höra deras kommunikation mellan varandra. Men det är klart att det var kul. Jag älskar Arsenal och hoppas att de tar det här. Men Chelsea tänker jag mest är farliga. Men sen också ligger ju, vad sa vi, United, eller hur? Mm. Ja.
Nej, det kommer.
United i topp.
Nej, det blir en jävla run-in i ligaavgörandet. Och där kan man ju, på tal om Arsenal, på tal om publik och så Arsenal skickade ut på sina sociala medier. De möter ju Wolfsburg i Champions League-semifinalen. Exakt. Och spelar ju returmatchen, avgörande matchen på hemmaplan, hemma på Emirates. Så där skickade de ut. För 10 år sedan, 2013, hade de också Wolfsburg i en då Champions League-semifinal. Kom det 1406 personer på matchen. I skrivande stund, talande stund, så är det sålt över 45 000 biljetter till den här returen. Så det säger
väl lite om
vad som har hänt
då
på 10 år inom damfotbollen också.
Alltså, fatta att det liksom är mer än vad vi får på en liksom allsvensk herrmatch, när det liksom är typ asstor match.
Ja, men verkligen. Och det är ju de stora matcherna som de lyckas locka till. Du, ja, pratade om Wembley där tidigare. Då är det match som spelas där. Ja, men då strömmar man dit. Roma hade 40 000. De spelade på Olympico. Man lyckas ju kraftsamla. Sen är det ju då det här ligalunket. Att man går varje helg. Där har man inte fått en rutin som är så utbredd. Men däremot så växer det ju hela tiden, och det växer ju med att damfotbollen växer, och det växer också med att produkten blir bättre, och med bättre menar jag snabbare, mer teknisk, alltså de spelarna som kommer uppifrån Nämnde vi ens Felicia Schröder nu?
Nej, det gjorde vi fan inte.
Nej, men det skulle vi kunna göra nu. Hon är alltså född 07.
Ja.
Också en spelare som är inte uppvuxen i liksom en stor klubb, utan ute på Björke.
Ja.
Utanför Göteborg, i Göteborgs närskärgård. Jag var faktiskt på Björke i somras. När det var Gothia Cup så bodde jag där, för jag har min gode
vän. Men det är ju jävligt mysigt.
Jättefint och sådär, men jag gick runt där, för då pratade
jag en del om... Du tänkte, här föds inga fotbollsproffs, tänkte du.
Nej, exakt. Pratade med en kompis från Göteborg där. Om Björke, och då sa han, men fan, en av de största talangerna, 07, kommer från Björke och liksom spelade typ division 2 med Björke förra året.
Men det är sjukt, där måste de verkligen sätta hennes potential då, för att som vi nämnde här så går hon ju in och gör, jag tror att det är i 86:e minuten hon kommer in och gör ett jävla mål för hennes första liksom match för A-laget.
Exakt. Hon spelade alltså Sanktan med Björke, typ division 1, division 2, alltså så här med 0708 förra året, och här kliver hon in och debuterar i Allsvenskan med att göra mål direkt. Nu ska man inte skapa världens största hype, men jag älskar spelartypen, extremt genombrottsstark. Jag vet att jag har en förbläst för den typen av spelare som liksom kan gå igenom på egen hand. Men henne ska vi verkligen hålla koll på, Felicia Schröder i Häcken. Får se om hon får mer förtroende. Men vi ska ha tålamod också, det ska sägas.
Ja, men där, jag tyckte det var, man lyssnar på intervjuerna efter matchen. Elin Rubensson stod i Viaplay-studion och pratade. Alltså där har vi en spelare som har varit med i 10-15 år liksom på den här nivån. Men hon sa, spelarna som kommer nu, det är ju något där. Alltså, hon hade ju lite distans till det själv, att man ser sig som en annan typ av fotbollsspelare nästan, alltså de här tjejerna som kommer upp nu, just det du är inne på, alltså snabbheten, speeden, styrka, alltså det är något helt annat. Innan kom du ganska långt på att kanske vara lite bollteknisk och duktig med fötterna, men nu är det något helt annat i samhället. Också en längre intervju med Pia Sundhage som nu är förbundskapten för Brasiliens landslag. Hon sa, alltså, spelare, förr kunde du samla en trupp där det var, alltså, det var ganska blandade nivåer och du fick ta lite, alltså hon överdrev krav, men du fick ta lite vad som fanns. Alltså idag är det sådana jävla krav på varenda spelare. Varenda spelare ligger liksom på maxnivå vad gäller styrka, snabbhet, acceleration, alla de här delarna. Och det kommer ju dels göra det ju, alltså det blir en bättre fotboll, det blir en häftigare fotboll, men det kommer också smitta av sig till att det blir ett, tror jag då, ett större publik, alltså när du får den farten ute på planen. Så det, vi är på väg mot nya tider.
Ja, sannoliken. Och så får Felicia Schröder och alla andra unga spelare som nu gör debut och kommer upp i damallsvenskan vara bevisen på att vi är på väg ditåt. Hörrni, det är tajt annars i vissa ligor. Vi pratade om Premier League, men även i tyska ligan. Där är en poäng mellan Bayern München och Wolfsburg. Svårt att sia om.
Har de lika många spelade också?
De har lika många spelade.
Ja, sen var det ju där emot en jävla demolering. Det var ju cup-semifinaler i Tyskland under helgen, och Wolfsburg slaktade ju Bayern med 5-0 borta. Så jag vet inte om det ger oss en fingervisning vart det ska avslutas under vårsäsongen också, men Wolfsburg är sådär otrolig jävla offensiv. Nu Rebecca Blomqvist pratade vi om förra veckan, hon kommer bara in och gör en 10 minuter här, för det är ju en alltså, jävla konkurrens med, de har ju Alexander Popp, de har Eva Pajor, Svenja Hutt, Jule Brand, alltså det är Jons Dottir, gamla isländskan, på tal om Kristianstad, och vi snackade väl upp henne i ett tutskavsnitt inför Islands EM förra sommaren också, och hon gjorde väl 2 av målen mot Bayern, men det är Wolfsburg med den här jävla hållkäften-insatsen mot Bayern, har den i ryggen,
alltså 5-0.
Inför Arsenal i Champions League nu. Så det är, Arsenal är varnade av vad som kommer.
Annars verkar mycket vara avgjort i Spanien, som alltid är avgjort innan säsongen ens drar igång, och Barcelona fortsätter bara att liksom pumpa på. Det är ju Champions League som är det stora målet för dem. Jag tror att de grämde sig ganska mycket över att de inte lyckades vinna för ett år sedan. Men i den italienska ligan, där ser det också ut att vara avgjort, med Roma i toppen, 8 poäng före Juventus, och höll på att bli ännu fler poäng ner till Juventus, för Fiorentina, ja, men de bet i mot ärkerivalen och ledde med 3-0, om man trodde, efter 45 minuter.
Att,
det här är ju såklart klart. Men 45 plus 3, där började vändningen. Alltså det är ju surt att släppa in. Har man 3-0.
Nej, men det är helt...
Och så släpper man in med halvlekens sista spark. Ja, men då fick de ju ändå tro såklart. Och kunde gå in och prata om heroes i omklädningsrummet inför en annan. Och de vände ju på 82 minutet. Då gör Julia Grosso kanadicken 4-3 för Juventus och det blir Juventus seger. Otroligt.
Det är som en jävla hockeymatch man tittar på då. Alltså, för det är sällan det blir så där i fotboll.
Ja, det är väl så.
Du får kvartssamtal nere på träningsanläggningen, Thomas. Det är 3-0 ledning mot rivalen. Och vika in det på det här sättet. Det är svaga pannben i lila.
Ja, verkligen. Men du Robin, ingenting kan ju stoppa Roma, va? De vinner 6-1 borta mot Inter. Och jag vet inte. Och så ska stoppa dem.
Nej, det kommer som du sa, 8 poäng visserligen, men det är absolut avgjort skulle jag tro. Och alltså 6-1 bra. Och just också sättet de fick ju hela den här flygande hypen i Champions League, och då var inne på hemmamötet mot Barcelona, 40 000 på läktarna, och sen när de väl åker till bortamötet så visar ju såklart Barcelona en kvalitetsskillnad, och det skulle ju kunna vara lite nedslående kanske för Roma och något, om det skulle börja få dem att tänka på saker, var man egentligen är och så vidare, men att då komma tillbaka hem till ligaspelet och bygga vidare på allt det man har lagt grunden för under hela säsongen, det tycker jag ändå visar på en jävla styrka i det Roma-laget. Så 6-1 borta mot Inter, det är också en jävla håll käften insats. Så jag tror absolut att vi delar ut Scudetton i Rom om några veckor.
Hörrni, vi går mot en avslutning i dagens program. Du var och kollade på Arsenal förut. Du har varit och kollat på Arsenal borta. Du hörde spelarna. Var det något trash talk och sådär mellan spelarna?
Nej, det var inte vad jag hörde i alla fall.
Det är det flicken 09, kan jag säga.
Alltså det är ju det, va? Det
så
känns
det är också en annan typ av spelare som kommer upp här nu. Uppskattas, ska jag säga.
Ja, alltså,
lite karaktärer.
För att, varför jag gillar ju det där när man liksom skriker och håller på. Men jag vet inte om det där försvinner med åldern. För att
inte alltid.
Nej, och det är lite synd. Alltså sen förstår man måste ju få fan bete sig. Man kan ju inte vara hur som helst. Men när man är lite yngre är det okej, va? Ja. Och när jag har ju roliga hyss att berätta. Listan är lång på vad jag har gjort när jag var liten, men jag tänker
när
att
du kan spelar inte
jag. Ja, kan inte jag få dra 3 för er?
Ja,
och så får ni gärna rösta på vilken som är värst.
Ja,
eller
det får du gärna göra. Men alltså, var det så? Var det mycket vinnarskalle i
det?
Ja,
absolut. Eller? Och dålig förlorade extremt.
Ja.
Alltså nu på äldre dagar har jag blivit en ganska bra förlorare och bra vinnare skulle jag säga.
Bra kanske vi inte ska säga, men då blir det bättre.
Jag blir bättre. Men för att nu kommer folk kanske tro att jag är helt knäpp, men det här var ju...
Vilket du är.
Jag var 11 år. Nej, men jag är ju för känslor och sånt. Sen behöver man inte vara dum.
Nej.
Men det var jag nog ibland.
Ja.
Men jag har valt ut 3 för jag tänker så att det här är lite milt.
Topp 3 störda hyss som du har hållit på med när du var 11 år.
Ja, exakt.
Ja, det gillar jag. Jag gillar direktsegmentet.
Ja, men det här är kul. Och vi kan ha det här. Det kan dyka in ibland. För listan är lång som sagt.
Men är våld inblandat i det här också?
Ja, men lite. Nej, men det finns en sak som vi har att göra med att man är lite fysisk.
Ja.
Men annars så är det mest att jag bara är osportslig eller har liksom sagt något dumt till en domare.
Jag har topp 3 Karlis.
Ja, men vi börjar lite lugnt då. Då var det, för ofta när man spelar den åldern så hade vi... Det här
återkommande hyss?
Nej.
Det kunde vara olika, ofta olika.
Precis.
Gillar att vi benämner det som hyss också. Det låter så...
Det låter väldigt snett och väldigt oskyldigt.
Ja.
Men
det är det när man är 11 år. Nej, men det här kanske inte är så allvarligt. Men nu börjar vi då. Framförallt när man var typ 11 år där så var det ofta lite yngre domare, kommer ihåg. Alltså det var typ så här unga killar som hade en extra jobb.
Exakt.
Men sen plötsligt då så spelade vi någon 11-manna-match och då var det en sån här stor gubbe som var domare liksom med shorts och riktig domare.
Så här riktiga domarkläder.
Det var liksom inga mjukis.
Annars gick de här yngre domare, gick alltid runt i ett par mjukisbyxor. Så hade de fått en domartröja av farsan.
Alltså verkligen så. Sänkt
ribban för seriös domare att han har shorts på sig.
Nej, men jag tycker fan att det är ett tecken på att okej, här är en domare som vill någonting.
Ja, han var fullvuxen.
Han tar sitt jobb på allvar.
Och han var så ståtlust och läskig var han också direkt. Man märkte liksom att det här är inte någon man leker med. Men jag tyckte han var så jävla dålig. Och då var det inga linjedomare heller.
Nej.
Så då minns jag att jag skriker till honom: skaffa linjedomare, din jävla idiot. Och det kanske är ganska lugnt.
Ja.
Men jag fick ett gult kort. Och han
Hur
blev så
var
förbannad. 11 år. Eller om jag var 10. Det var något sånt där. Och jag använde inte... Alltså jag skulle aldrig...
Blåste han offside på dig eller? Eller var det på en medspelare? Du var tröttade på hans
Nej, det var att jag hade närkamp och de fick inkast. Det var fan inte jag som var sist på bollen. Alltså jag kan bli upprörd när jag liksom pratar om det.
Okay.
För det var mycket på spel, det var lite kvar av matchen. Och det kanske är, jag vet inte, säger man sånt till domare när man, alltså, brukar man kanske gör det?
Folk säger värre saker till domare idag skulle jag säga. Men,
Ja, fast på, om du säger att du var 11 så kan jag säga att det är inte jätte... Alltså, det klagas ju på domare i flickfotboll, definitivt. Eller klagas, det är mer, hallå, varför då? Eller sådär. Men det är nog sällan någon skriker jävla idiot. Ja. Alltså, där ligger du nog i en toppskick på vad man som 11-åring
säger
till domare.
Men där rann det bara över, tror jag. För att, alltså,
ja, men ibland rinner det över.
Nej, men jag kommer ihåg att jag bara blev så här, jag ville gråta. Liksom.
Alltså gråtskrika, det är ju med om lite titt som tätt.
Ja.
Alltså,
men det var ju dåligt såklart, så gör man inte.
Det är bara varannan match, det är gråtskrik och sådär.
Ja.
Men
det blir värre, tror jag. Okej, nummer två då. Då var det en tjej som jag bråkade mycket med på planen. Hon var liksom extremt hård i närkamper. Och vid något tillfälle så sa
ni möttes ofta eller?
Ja.
Jag spelade i
Bele Barkarby.
Bele Barkarby.
Oh! Alltså du vet så.
Bele. Men Gustens sen efter... lag också, så då, ja, det gillar man inte.
Men sen efter matcherna så kunde vi alltid kramas om och sånt där, även fast det var väldigt hett på planen, minns jag. Men hon gick ofta in i grova närkamper med mig och jag var ändå ganska biffig, skulle jag vilja säga själv. Så vi hamnade ofta i närkamper och sånt där. Och vid något tillfälle så sa hon, åh, jag vill ha gris till mig typ, eller något sånt där. Gris typ. Så då när domaren inte tittar, då... får jag läge, då drar jag ner henne i hästsvansen.
Är det så?
Jag tar tag i hennes hästsvans och rycker till.
Ja, det är rätt kort.
Men jag fick inget kort. Okay. Och hon drogs inte ner på marken, ska
nej,
jag inte säga.
Såg inte. Va, nej. Men va, hur reagerar hon då?
Nej, alltså hon tog det jättebra. Alltså jag ska säga också att det var ett...
Hade du gjort det där på några av mina tjejer, då hade du åkt i backen.
Jo, jag vet. Men nu låter det som att jag liksom har misshandlat henne ner på marken. Alltså jag tog tag i tofsen och ryckte lite sådär, ni vet.
Men jag alltså av den... Alltså, samma kategori då som jag har varit med om nu.
Ja.
Alltså bara för att jämföra lite. Frispark till motståndarlaget. Och sen så korsas då... vår back och den spelaren som har ramlat.
Ja.
Och då sparkar hon alltså krokben, alltså bakifrån. Pam!
Ja.
Så att det är väl ungefär samma kategori.
Ja, absolut.
Ja. Psykbryt, tappar det lite och sådär.
Men nu låter jag verkligen som en helt galen person. Men jag var väl, men i alla fall. Sen så tredje grejen då, det är lite mer osportsligt bara.
Ja.
Och det är att jag var lagkapten och vi spelade en cupfinal. Det står alltså mellan guld och silver. Då är det liksom riktigt viktigt att
var
så här...
Var det en bra cup eller minns
jag minns inte kuppen, nej. Men det var någon mindre cup. Det var inte Gotia cup liksom. För jag har för mig att den spelades på Sollentunavallen eller något.
Ja, men cupen då. Final är final. Hej, ska vinnas.
Nej, men man är ju lagkapten då va? Och jag är väldigt bra på att peppa laget. Går det dåligt under matchen, det låter inte som det nu. Men så är jag liksom duktig på, kom igen. Alltså peppa till de andra liksom. Även fast jag själv kanske har damp. Ja. Men då i alla fall så torskar vi ju då. Och det blir ju silver. Och då är jag väl bara extremt osportslig. Så att jag tackar inte av. Jag lämnar planen. Mm. Det gör man inte som lagkapten. Tar medaljen, kastar den i papperskorgen. Skriker och bara går därifrån. Alltså jag lämnar mitt lag. Jag tackar inte av motståndarlaget. Jag bara går. Jag kommer ihåg pappa var så förbannad. Du kan inte...
Så där kan man inte bete sig.
Nej, liksom, kom, vad fan. Så kom mamma gick och plockade upp medaljen ur papperskorgen. För hon tänkte väl, den där kommer jag vilja ha sen eller någonting. Men det är också så här riktigt osportsligt. Skulle man se en... Alltså, nu var jag ju lite yngre, men ser man en liksom allsvensk damfotbollsspelare nu idag göra så, bara dra.
Det har ju blivit en liten trend att då herrfotbollsspelare tar av sig medaljen när de får den runt halsen.
Ja, det har jag ju sett.
Ja, så det är inte riktigt samma sak. Däremot så har jag en liknande grej som jag hörde i somras när Södra Sambis typ 06-er gick till final i Gotia Cup.
Mm.
Och jag tror att de hade vunnit en gång, men så hade de typ torskat två finaler eller någonting. Så att nu var det, och jag tror att det var lite sista året också för dem, för att de började bli stora och så här, ah, men nu knyter vi upp där, nu tar vi en sista liksom, Gotia seger, en jättefin generation. Och så pratade jag med tränaren efter, för då hade de torskat. Och då hade ju lagkaptenen bara skickat, för du får ju en pokal i Gotia hela vägen ner till bronsmedalj.
Ja, exakt.
Bara att den är lite mindre, så likadan. Ja. Den hade de ju skickat på Gamla Ullevi rätt ner i soptunnan när de var på väg därifrån.
Ja, alltså,
och den plockades inte upp, vad
nej,
jag vet nej. I alla fall. Så den
ligger kvar. Jag förstår, full förståelse. Och jag älskar det och ser det själv också.
Ja.
Att sådana där grejer. Men ja, så det var några tre i alla fall.
Ja, men fan,
vilken är värst då?
Kanske vi kan återkomma till.
Ja.
Ja, men på ett sätt är hästsvansen värst.
Ja, om alltså, den beroende är fysisk, på mycket,
så alltså, i och med att den är de våld sådär. Att en domare får en jävla idiot så att man tröttnat någon gång. Om man dessutom har varit dålig.
Mm.
Kanske inte att han ska få idiot, men han ska ju få höra att han har varit dålig.
Ah, okay.
Speciellt om det är en liksom, vuxen man. Okej. Okay. jag som pappa kan ju inte stå och skrika till en 13-årig tjej som dömer.
Nej.
Utan det är vad det är. Alltså det är ingen jätteåterväxt. Mm. Kolla bara på Italien. Vet du, man har löst problematiken där att det inte kommer upp unga domare. Nej. Att man inte har en organisation kring det.
Ja.
Och sen kan jag också gissa hur ni tror att det faller ut i just Italien. Men man har valt att ungdomsfotbollen, de dömer själva. För då finns det ett lärande i det.
Men vad fan? Oj, det är ett lärande.
Tror att det går när Torino möter Juve? När det är karabinieri på plats liksom.
Men han hade ju ett snack med alla efter matchen då, kom ihåg. Bara, det är jag som dömer den här matchen, det är ingenting. Alltså han sa ifrån om det, ja. Det var inte något han,
ja, men så här, våra tolver var nere och mötte Milan, Inter, Juventus och Atalanta.
Mm.
Och så var det bara Juventus-matchen tror jag, där de fick domare. Annars var det så här, nej, men här i Italien så dömer vi inte, utan de måste söka till förbund. Det är en jävla process som ni kan tänka er, byråkratiska. Trötta Italien på deras part. Ja, men så ska de möta Milan och Inter i alla fall. Och sen så, ja men du vet, ja, vi dömer själva. Ja, hur ska det här gå då? Ja men då är det typ så här friläge i straffområdet. Då plockar ju Milan-spelare upp bollen bara. Så, ja men det är frispark för oss. Nej, jag tycker att det hade varit en situation tidigare.
Ah.
Så, ja. Hur tror du att det går, Robin?
Italiensk byråkrati och organisationsförmåga, den har inte mycket till över för. Så jag ser förfallet framför mig.
Låta spelare, unga spelare döma själva i Furbons hemland. Du säger, jag kan bara sluta med det.
Men jag tänker att vi kan väl bara avsluta segmentet då med, jag vet inte verkligen, alltså, jag måste verkligen sätta mig och reflektera kring om detta verkligen är hyss du har hållit på med, om det bara, eller om det bara är totala psykbryt faktiskt, men det får vi återkomma till. Men vi har ju faktiskt,
ja, det är ju på tal om detta,
en skotsk ledare just nu, just med, om vi avslutar med lite känslor och lite psykbryt. Craig McPherson i Rangers, det är ju som vanligt då Glasgow-lagen Rangers Celtic, men så har de faktiskt också Glasgow FC som ligger i toppen av den skotska ligan. Och Craig McPherson då, tränare i Rangers, nyss avstängd 6 matcher för att han skallade Celtic-tränaren Fran Alonso efter senaste derbyt. Så du är inte ensam om lite psykbryt, Carl, i alla fall, utan det sprids det där ute i fotbollen.
Det med skallning har man ju sett någon gång och tänker man så här, men gud, vad fan är det som försiggår? Men jag kan typ, jag förstår det inte för att det inte är okej, men ibland så det svartnar till liksom, och du bara gör någonting utan att tänka innan.
Uppenbarligen har vi att det svartnar till.
Nej, men att man liksom, ja, men att
jag är glad att jag sitter på distans och gör detta i alla fall. Jag känner att jag inte hade vågat vara i studion.
Nej, shit. Nej, exakt, passa er.
Ja, det är bra.
Nej, men jag är snäll.
Ja, men vilket härligt avslut då på avsnittet. Se fram emot, ja, dels då den svenska inhemska bollen då till helgen. Toppmöte, Linköping-Hammarby bland annat. Vi har Champions League-semifinaler, första möten i helgen. Och kopplat till det då, Kappa Bar i Malmö tillsammans med Heineken Alkoholfri, så kommer Robin och Petronella dit och representerar och ser till att det blir en otroligt mysig kväll, eller hur Robin?
Ja, men verkligen. Så 19.30 smäller vi upp dörrarna och kör igång. Det blir fotbollssnack från scenen. Vi tar väl ner det som har varit, blickar fram mot det som kommer. Det blir quiz, man kan spela VR-fotboll och massa annat. Så hitta på sociala medier, kan man länka fram till och boka bord och allt möjligt också. Annars är det väl bara störta in genom dörrarna, så ses vi.
Härligt. Snyggt. Underbart. Kalle?
Ja.
Robin?
Yes.
Stort tack för idag.
Stort tack.
Ciao Tutti.
Ciao.